Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Ali Reza, journalist och sportreporter på TV4. Det blir snack om tidiga morgnar, riktigt tidiga morgnar. Kaffe för att hålla sig vaken, om tacksamhet över att vara där han är i livet. Handboll på elitnivå, om att sätta upp mål, att vara på en bra plats. Om att känna sig som en svennebanan i Iran, som man säger. Och som att känna sig som en iranier i Sverige. Kulturskillnader, Jönköping versus Stockholm, om kebabspett och grönsaksgryta, löpning och gym, intervjun med Zlatan och att jämföra direktsändning med att spela en match. Resor i jobbet, om att bilda familj i framtiden, att följa sitt hjärta och att Ali äter på tok för mycket skräpmat. Om det är första gången du lyssnar på min podd, hälsar jag dig varmt välkommen. Brukar du hänga här varje vecka är jag oerhört tacksam. Det betyder väldigt mycket för mig. Njut av detta samtal med Ali Reza. Ali Reza, du jobbar som journalist och vi känner igen dig som sportreporter på TV4. Du är född i Iran men uppvuxen i Jönköping. Du har hoppat in som programledare både i Efter 5 samt programledare i Nyhetsmorgon och gjort succé. Du har en bakgrund inom handboll på elitnivå och har även spelat en hel del fotboll. Jag vill såklart prata med dig om hur det var att flytta från Iran till Jönköping. Och sen vidare upp till Stockholm. Om steget från handbollen till journalistiken, dina morgonrutiner, träning, kul på jobbet och massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tackar, tackar.
Härligt.
Vilken presentation.
Ja, men det brukar folk bli glada över.
Ja.
Du, vi pratade lite innan vi började spela in. Vi började prata om semestrar. Det är din första jobbdag idag.
Ja, jag är tillbaka på jobbet. Folk har redan sagt att oj vad glad du ser ut. Men det är ju för att man är utvilad och liksom inte har kommit in.
Du brukar inte se glad ut annars.
Jo, men man brukar märka att någon har jobbat en himla massa. Jag är ju sällan van vid att vara ledig så lång period som det har varit nu under semestern. 3 veckor bara i och för sig, men det märks på mig tydligen då. Jag har ett glow, säger
jag. Ja, du har ett glow. Och nu ser jag inte lyssnarna dig, men du ler ända upp till öronen. Och det känns superroligt att ha dig som min gäst. Ja, för jag har också förstått att du inte själv lyssnar på poddar.
Nej, jag gör ju inte det. Jag vet inte vad det är, men jag har aldrig riktigt fastnat för det där. Alltså,
nej, just men nu har du ändå lyssnat på.
Ja, exakt. Folk brukar ju lyssna på det när de går och lägger sig. Jag brukar titta på någon dokumentär eller något sånt där. På Netflix,
man går och lägger sig, du lyssnar inte jag på poddar. Då vill man ju så komma ner i varv.
Ja, exakt.
Nej, det kan jag inte tipsa om. Jag ska försöka damma av min dåliga persiska och får väl inleda med att säga Halle Shoma Khube.
Halle Man Khube. Shoma Khube.
Nej, den är dålig alltså, min persiska.
Ja, min är inte supervass heller. Det var länge sedan jag var i Iran. Men jag får inte åka dit längre på grund av militärtjänst.
Just det, berätta om det. För nu är du 35,
6,
eller hur?
6. 36 har jag fyllt. Efter man har fyllt 18 i Iran, då är det obligatorisk militärtjänst. Och den har inte jag varit jätteintresserad av att göra. Nej. För att den kan vara upp mot liksom 2,5 år. Och då blir man ju mer eller mindre stridsredo. Vilket jag inte har varit intresserad av. Aldrig riktigt haft det intresset. Och för, jag tror, 5-6 år sedan så fick man åka dit på ett visum. Då fick man vara där 30 dagar. Så då var jag faktiskt tillbaka i Iran och hälsade på släktingar och sådär. Och innan det så var det när jag fyllde 18.
Så det har varit ett glapp. Och därför innan så har jag förstått att du har varit där varje sommar och hälsat på.
Ja, exakt. Varje sommarlov var vi där. Så det har spenderats tid där, men jag har ju varit, du vet, det är ju som alla berättar om med invandrarbakgrund som är i Sverige. Att man hamnar i det här mellantinget. Här är man invandrare, där är man svennebanan. Så det där är ju en identitetsgrej som många, tror jag, med invandrarbakgrund går igenom när man åker tillbaka till landet man är född eller ens föräldrar är födda i. Så man får en reality check att man tycker kanske man är mer iranier när man är här. Och så inser man ganska snabbt att oj, vad svensk jag är när man kommer dit. Så det är spännande att upptäcka det där.
Men känner du dig som en iranier?
Jag identifierar mig som en iranier. Svensk iranier liksom. Jag är stolt över båda delarna. Det är som, jag vet när Iran-Sverige spelade en landskamp för många år sedan, så var det någon som frågade mig så här, vilket land håller du på? Vilket land håller du på? Och då så här, det är ju som att likna, om du har två barn, vilket barn älskar du? Ja, du säger båda. Och du älskar dem likvärdigt, båda två. Mm. Och det är den närmsta jämförelsen jag har, för att det går inte att säga att man gillar något land mer än det andra, utan jag identifierar mig verkligen som både och är stolt över båda rötterna jag har. Här är jag uppväxt, där är jag född, och bär med mig, tror jag, båda delarna verkligen i mig. Och jag tror att det märks när man lär känna mig att oj, det är inte det ena eller det andra.
Mm. Och du var du 7? Var du
jag var tre år när vi flyttade hit.
Ja, det var så liten.
Efter Iran-Irak-kriget.
Mm.
Och så var min pappa här ett år först. Och sen så fick resten av gänget komma då. Jag och min storebrorsa. Min lillebrorsa är född här. Och sen så var vi där varje sommar. Tills jag var 18. Och det var häftigt. Jag tror man... För de som inte vet, Iran är ett väldigt komplext land. Det är svårt.
Förklara.
Att liksom, ja, men det är på det sättet att det är lätt att om man följer nyhetsflödet så har man en inställning till hur Iran är som land och regimen och allt vad som kommer där. Men det är ett fantastiskt land på så många sätt. Fantastisk natur, folk är otroligt vänliga. Maten är helt fantastisk. Alltså det finns så många grejer som sällan kommer fram om landet, och det är ju baserat på att det finns politik bakom det, vilket jag såklart förstår, men för någon som aldrig har varit där så förstår jag att man tänker att det är bara sandöken och ingenting mer i Iran. Men det är otroligt vackert land, och jag tror att hade man har haft möjlighet att besöka det så som många besöker andra länder, så tror jag att man hade fått upp ögonen för det. Och det har man sett i många dokumentärer. Det finns många amerikaner som har varit där och gjort dokumentärer. Och USA och Iran har ju en minst sagt frostig relation, om man säger så. Och när man ser dem där så inser man att det finns... Om man tar bort den där politiska delen så ser man så mycket mer färger i det där. Så
det är ju knappast det man får se på nyheterna. Det är ju bara elände hela tiden. Men jag har förstått att det är otroligt vackert. Jag har förstått också folk som har varit där och åkt skidor. Det ska tydligen vara otroligt coolt och väldigt, väldigt höga berg.
Ja, exakt. Och det är också en sån där grej som överraskar folk. Att folk säger så här, oj, va? Kan man åka skidor? Och just att det säger en hel del om hur lite koll folk har. Det är ju otroligt bergigt i Iran. Så det är väl klart att det finns möjlighet att åka skidor. Men nu för tiden, det är ju en klassfråga också. Alltså nu för tiden är det ju oftast de som har mycket pengar som åker skidor där. Det är ju klassskillnaderna i Iran är ju ett stort problem. Och korruption och allt vad som kommer med det. Men någon gång i framtiden hoppas man väl på att det blir bättre och att folk kanske kan uppleva det fantastiska landet.
Har du åkt skidor där?
Jag har inte åkt skidor där. Jag har åkt skidor tre gånger i hela mitt liv. Det är en spännande upplevelse. Men jag tror att de som har åkt med mig sätter hjärtat i halsgropen. Alltså det ser inte stabilt ut när jag åker skidor. Men det är väldigt roligt.
Du är stabil på andra plan.
Ja, jag vill tro det. Men skidor är kanske inte mitt starkaste. Men jag gillar ju fart. Jag gillar ju när det händer grejer. Och sen tror jag det är många andra som är oroliga när de ser mig åka skidor. Det med nöd och näppe att ta mig ner liksom. Ner tar man sig alltid, brukar man säga.
Åh, hjälp. Du, jag... pratar du persiska?
Jag talar persiska med mina föräldrar. Med mina bröder pratar jag svenska. Jag kan inte skriva och jag är väldigt dålig på att läsa. Men jag förstår väldigt mycket persiska. Men jag hade ju också... det här ska man kanske nämna, att när jag växte upp, när jag var fram tills jag var 6 år, jag hade talsvårigheter, alltså både svenska och persiska, så jag var väldigt blyg och skämdes över att prata något språk.
Det kan man ju inte tro nu när man ser.
Nej, alltså det är konstigt eftersom mitt yrke går ut på att prata liksom. Mm. Så men jag hade jättesvårt att uttala. Jag var väldigt slarvig i mina uttal, både svenska och persiska, och vissa ord blev några helt andra eftersom man slarvade så mycket. Så mina föräldrar köpte gamla Tintin-böcker och Asterix minns jag också. Och så var det lite andra serietidningar. Så jag fick läsa högt för att liksom lära mig att artikulera. På så sätt lärde jag mig att prata. Och jag tror min äldsta kompis som heter John och Mikael. Jag kommunicerade genom att nicka och skaka på huvudet typ första året med dem. Mm. Så det var lite knepigt, men det jag gjorde också, jag pluggade spanska och franska likadant där. Jag har inte gillat att prata dem för att jag är för rädd för att göra misstag och sånt där när man talar. Så jag förstår de språken bättre än vad jag talar, och likadant med persiska.
Vi kan ju komma överens om att din persiska är bättre än min.
Jag fick ju inte höra så jättemycket.
Nej, men jag kan säga, du vet, så här, räkna till 10. Jag vet vad mitt namn betyder. För alla lyssnare så betyder Shirin söt. Och Javidi, mitt efternamn, betyder odödlig. Det tycker jag att det var en ganska trevlig kombination.
Ja, men det är bättre än vad många andra kanske kan. Vi kan säga att vi är lika bra. Så inte någon vara bättre än den andra.
Men grejen är att jag är ju född och uppvuxen här. Och jag är ju uppfostrad. Alltså på svenskt vis. Jag och min bror fick aldrig lära oss persiska alls överhuvudtaget.
Men känns det som något du saknar
idag? Då gjorde jag inte det. Men nu är jag 50 och min bror är några år äldre än mig. Och nu kan vi vara så här. Vår pappa som blir 90 nu är super alive and kicking. Han nu kan visa mig. Fan, varför kunde du inte lära oss persiska? Det hade ju varit så coolt. Men han var så att det var liksom, eftersom inte min mamma är ju supersvensk från Huddinge och hon kunde inte språket så det blev inte naturligt.
Nej.
Det var inte mycket invandrare, vi var liksom de enda, eller vi är inte invandrare, men min pappa då, det var liksom vi blev ybersvenskar.
Jo, det jag tror att det är ganska, alltså jag gick ju hemspråk ett år och jag alltså grät och ville inte och liksom avskydde att gå på hemspråk, för att när skolan slutade och mina kompisar gick och spelade fotboll och allt annat,
så skulle jag vara kvar med hemspråk.
Exakt, så det tyckte jag var hemskt, men ju äldre jag har blivit desto mer har jag insett jag kan förstå värdet i att man kunde lära sig det språket och framförallt här i Stockholm har jag märkt att jag pratar mycket mer persiska med folk och att det kommer mer till användning. Sen så försöker jag ju liksom prata svenska med så många man kan. Men ibland kan det vara skönt just det där. Man känner att man har något gemensamt på ett annat plan än vad många andra har.
Men bara kunskapen. Alltså, ja, bara men kunna sitta på tunnelbanan och veta vad de bredvid pratar om. För jag kan ju bli så här, åh gud, de pratar persiska. Jag förstod ett ord, nej två ord, inget sammanhang, ingenting. Det är mer så här, du vet, sånt där ord som man stoppar emellan meningarna.
Ja, och man sammankopplas med en annan person. För det vet jag också när jag har träffat någon annan iranier som jag har känt honom i 15 sekunder. Och så frågar man, han frågar tidigt, ja du är iranier va? Ja det är jag. Och så börjar man prata lite persia. Och helt plötsligt har man liksom tagit 15 steg och är bättre kompis med den personen än någon annan främling. Vilket är häftigt, just att det bara på grund av vad man har för härkomst eller språk som gör att man klickar direkt. Liksom.
Ja, men det är så med allt som är gemensamt. Ja, du heter Reza efternamn. Min kusin, en av mina kusiner heter Reza.
Jag kan faktiskt avslöja att Alireza är mitt förnamn.
Det är hela förnamn. Ja, precis när du sa det så tänkte jag så här, var det eller inte? Och vad heter du efternamn då?
Zohri Pour.
Och det står aldrig någonstans.
Nej, för att det är en lång historia. Men när jag spelar handboll, jag spelar främst handboll, spelar fotboll också, men just handboll. Då var det min tränare orkade inte skriva hela mitt namn. Så att jag fick heta Alireza i de här matchprotokollen då, så att man ser vilka som spelar matchen. Och det här var typ när jag var 10-11. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det, utan sen när man blev 16-17 och man flyttades upp i A-laget och vi skulle spela allsvenska. Och då har du matchpresentatör och som säger ja, nummer 17 som är mitt nummer, Alireza. Det liksom hängde kvar. Och sen så när jag började jobba då Jönköpingsposten, som var mitt första journalistjobb, då var jag ju Alireza, handbollsspelaren som folk kommer ihåg mig som.
Just det.
Och det i sin tur liksom hängde kvar. Och sen när jag flyttade upp hit så försökte jag, nu ska jag, för jag är stolt över mitt namn och var jag kommer ifrån och allting. Så då vill jag ha det liksom hela då, Alireza Zorupor. Men då var det någon annan som tyckte att det ser långt ut på
nej, skärmen.
I skärmen. Så jag bara, kör på Alireza. Det
är ditt artistnamn lite.
Ja, så det har blivit liksom mitt artistnamn. För jag vet att det är många som har mejlat mig och frågat så här, men varför kallar folk dig på jobbet Alireza i sändningarna? Och då brukar jag säga att det är inte... För att vissa säger så här, varför säger de ditt för- och efternamn? Och då får man förklara att det är mitt förnamn. Det har bara blivit att det har blivit Alireza. Det är jag, Madonna, Bono och Cher. Det är ett gott sällskap där.
Och när mamma ringer, vad säger hon då? Alireza, ja, John. Man säger John efter allting.
Alireza, säger hon. Hon är den enda som kallar mig det utanför sändningarna. Så är det bara mamma som kallar mig.
Pappa då?
Ja, han säger Ali bara. Det räcker gott och väl så. Och lillbrorsan och storbrorsan samma sak.
Mm.
Så det cool. Behövs inte mer än så.
Du, vi stannar kvar i Jönköping ett litet tag bara. Du har sagt i någon intervju att det var lite stökigt i tonåren.
Ja, jag
är det något du vill dela mer av?
Nej, men alltså, det finns inte så mycket att hymla om. Alltså, jag, så här i efterhand så har jag väl insett att jag tränade handboll väldigt mycket. Jag gick handbollsgymnasium, tränade... Jag tror jag tränade 12 gånger i veckan, tror jag. Jag tränade handboll. Hjälp. Ja, så det var med juniorlag, skolan då, gymnasiet och sen så med A-laget. Och sen så var det match lördag söndag. Vilket då man kanske kan räkna ut att om man inte är jätteintresserad av skolan så kommer du inte vara jättemycket mer intresserad av det när du då träna så mycket. Så att jag tränade på morgonen och sen så istället för att gå till skolan så gick jag hem, hyrde DVD-filmer med en kompis och så satt vi och tittade på DVD-filmer och åt mat, sov, vilade och sen så när skolan var slut så började träningen och så liksom så började. Så när jag gick på gymnasiet så hade jag faktiskt nu skäms jag nästan över att säga det. Men
jag ser det på dig. Ja, du börjar skruva lite på det. Du blev nästan lite röd.
Jag hade 80% frånvaro i gymnasiet. Så, och jag tror också när jag gjort någon själv liksom, någon pseudoanalys av mig själv så är det också att jag tror inte riktigt jag visste vem jag var och man hade lite, vad jag ville bli, vad jag ville göra och Jag var bara en vilsen grabb och det kan vara lite knepigt att finna sin plats. Alltså så tror jag det finns väldigt många som känner vem är jag, vad vill jag bli, vad vill jag göra, vad som tack och lov så fann jag väl det till slut. Men det krävdes också ett par år där jag jobbade på lager, jobbade på IKEA och Elgiganten och lite sådana större lager. Det finns väldigt många lager i utanför Jönköping där man kan jobba. Så körde truck i många år och till slut insåg jag att det här är inte något jag vill göra utan vad vill jag göra? Och så
men innan du hamnade där, varför slutade du med handbollen?
Jag insåg att det där var något som jag aldrig skulle kunna livnära mig på. För att jag var väldigt dålig egentligen när jag var mellan 10 och 15. Satt mest på bänken. Men mellan 15 och 17 hände någonting. Och så gick det jättebra. Och så utvecklades jag jättemycket. Och blev väl helt okej skulle jag säga. Och sen så flyttades jag upp i A-laget. Började träna där. Men sen började jag slarva. Och började liksom... Mycket andra saker kom in i livet. Och man...
Tjejer, alkohol och sådana där. Ja, lite bus.
Allt möjligt liksom. Så då till slut så... Och med idrott så funkar det så. Antingen så lever du dig in i det helhjärtat. Eller så gör du inte det. Och för vissa räcker det med talang för att ta sig långt. Jag skulle nog säga att det inte var talang som tog mig så långt, utan det var att jag tränade. Jag var på varenda träning mellan 10 och 17 år och tränade på egen hand och bara körde på. Så jag skulle nog säga att jag var en träningsprodukt. Och är du en träningsprodukt som slutar träna, då är det inte jättekonstigt att du slutar utvecklas och folk springer om dig. Mm. Och så blev det också. Och när jag insåg att det här är något som jag inte kommer livnära mig på, så tror jag det också var där jag någonstans tappade. Vad vill jag bli? Vad vill jag göra? Vem är jag? För att träning har alltid varit en stor del av mitt liv. Och på det spåret så förlorade man lite sig själv. Och så tror jag jag hamnade lite snett. Och det var ju då när gymnasiet var också. Så det var ingen jättebra period för min del. Men samtidigt var det en jättenyttig period.
Mm.
För att jag tror att det är det som också har gjort mig till den jag är idag. Jag tror jag har lärt mig att uppskatta många saker, alltså små sakerna i livet. Du behöver inte alltid gå på räls, och tuffa perioder är en del av livet. Sen handlar det om hur man hanterar det. Och det är det som kanske avgör vem du är och vad du är. Och på det sättet så fick man ta sig igenom den perioden. Och sen så när jag var 22 tror jag det var, så bestämde jag mig att okej, men jag älskar ju sport. Jag älskar idrott, men jag kan aldrig livnära mig på det. Hur kan jag hitta ett sätt att jag kan göra det ändå? Och då, det var först då sportjournalistiken dök upp i huvudet. Och även då var jag osäker på, liksom, klarar jag av det? Jag kommer ihåg första dagen på journalistutbildningen, så liksom räckte folk upp handen och berättade vad de gjorde och var de kom ifrån och vad de hade gjort. Och det kändes som att alla hade
massa smarta saker.
Ja, men du vet, hade praktiserat på någon tidning, hade sommarjobbat, jag kände att vad gör jag här? Alla andra är mycket, mycket längre fram än vad jag är. Och har testat på och vet vad de vill göra. Och jag visste inte riktigt, utan det var liksom en chansning. Men där var det också samma sak. Där bestämde jag mig att det här är vad jag ska göra. Och så kör vi på det liksom. Sen så rullade saker och ting på. Och jag var en sån som, nu när vi pratade om Jönköping, jag skulle aldrig flytta från Jönköping. Jag hade allting där, jag trivdes och jag tänkte att jobbar jag på Jönköpingsposten och får jobba med sport, så trivs jag jättebra med mitt liv. Men så mycket annat, när saker och ting går bra så börjar man ju, och när man blir äldre så börjar man få framtidsvisioner och ambitioner. Och det gjorde väl egentligen att det fanns ingenting annat än att flytta till Stockholm om man vill liksom bli så bra som möjligt.
Ja, men fick du godkänt av dina föräldrar? För det kan ju annars vara liksom många som...
Ja, det är intressant att du säger det. För det var,
läkare och tandläkare gärna.
Ja, i min familj, min storebror, han blev tandläkare. Som många.
Oh, alla surprise!
Alla iranier har ju någon i familjen som blir tandläkare. Så
eller läkare?
Ja, eller läkare. Någon form, eller ingenjör. Egentligen är det ju läkare och ingenjör. Det finns bara två yrken man kan bli som iranier. Jag kommer ihåg, alltså, mina föräldrar tjatade på mig att jag skulle bli läkare och ingenjör. Och jag fattade ju, eftersom jag berättat då tidigt här att mina betyg inte var de bästa, så var det inte jättesvårt att räkna ut att läkare och ingenjör var inte något som jag skulle bli. Så jag kommer ihåg första gången jag sa att okej, nu har jag bestämt mig, jag ska bli journalist. Och jag kommer ihåg min mamma som sa så här: men Ali, ska du inte ha ett riktigt jobb? Ska du inte plugga till något vettigt liksom? Och jag var ju så bestämd, och min storebrorsa sa också det. Han var också så här: men du, ska du inte bara liksom läsa någon utbildning där du blir något? Men jag höll kvar vid att det skulle bli journalistik och sport. Och idag kan jag garva åt det, och även min mamma vet jag inte ens, om hon vet vilken kanal jag jobbar på.
För pass?
Ja, hon liksom har inget...
Det är någonting med sport i någon ruta.
Ja, liksom hon är bara glad att det har liksom, löst sig för mig. Så på det sättet är hon glad. Men hon har inte något sånt där. Men min storbrorsa och jag har pratat om det. Och han har varit så här, han är glad för att jag verkligen följde mitt hjärta och körde på det som gjorde mig lycklig där och då. Och det är verkligen något jag skulle, om det finns något i mitt liv jag skulle säga så här, vad har du lärt dig av? Gör det som gör dig lycklig, följ det, kör på det spåret. För att det finns alltid i livet finns det väldigt många som säger vad du ska göra och vad du inte ska göra. Och jag brukar säga det att gör det som du vill, för att alla gör misstag. Man kommer göra, jag har gjort misstag också, men då har man alltid velat att det ska vara ens egna misstag man gör. Inte att du har följt någon annans råd och att det inte har löst sig eller något sånt där. För man kan leva med, jag tror att man alltid kan sova gott om man vet att så här, okej, jag gav 100 på att göra det där eller dittan eller dattan. Men det löste sig inte. Men då sover du fortfarande gott och vet att så här, okej, jag gjorde ett ärligt försök. Och jag tror att om man verkligen gör ett ärligt försök och ger 100 så skulle jag nog säga att oftast brukar det lösa sig.
Mm.
Frågan är vad man är beredd att offra liksom för att nå det. Och så är ju livet. Det är mycket, jag har offrat många kvällar med polare och kompisar och allt annat. Helger och allt annat man skulle umgås med kompisar och vänner och nära och kära för att ta sig hit.
Mm.
Och det är inget jag ångrar idag att man valde det här. Så det är väl verkligen något som, om det är någon där ute som tänker, oj, vad ska man göra? Är det värt att göra det där? Gör det för din egen framtid, skulle jag säga.
Det tar vi med oss. Hur var det att flytta till Stockholm? Det är lite större än Jönköping.
Det är mycket större än Jönköping. Men jag tyckte, alltså jag var ju så inriktad, för sista året jag pluggade journalistlinjen, då fick jag praktik här uppe i Stockholm på SVT Sport. Efter praktik, den var 3 månader. Efter det så skulle jag tillbaka och plugga ett halvår hade jag kvar av utbildningen. Och under det halvåret så åkte jag faktiskt varje helg. Så jag pluggade måndag till fredag. Och sen på fredagen åkte jag upp hit, jobbade fredag, lördag, söndag jobbade jag. Och sen så åkte jag söndag hem till Jönköping och sen så plugg på måndag igen. Och då hyrde jag bil och sov på hotell. Så det där gick jag ju plus minus på.
Ja, det förstår jag. Ja, ekonomiskt menar du. Ja.
Ekonomiskt gick jag plus minus.
Men du gick plus erfarenhet.
Väldigt mycket plus erfarenhet och att man fick in en fot här uppe i Stockholm. Men och som jag sa, min tanke var aldrig att jag skulle flytta från Jönköping. Jag hade ambitioner att liksom, jag tycker Jönköping är en fantastisk stad. Det finns allting, den är liten och allting sånt där. Men just yrkesmässigt så fanns det inte det jag behövde och för att stimuleras rent yrkesmässigt. Så jag var så inställd på att jobba när jag flyttade upp hit. Så jag flyttade upp med en kompis hemma hos honom. Han bodde typ 18 kvadrat, jag bodde på en soffa som var alldeles för liten. Hade nackspärr varje gång man vaknade upp ur hans soffa. Det var, nu i efterhand fattar jag inte hur man klarade av det.
Vad gick ju då?
Då gick det, ja. Nu skulle det aldrig gå. Nu fattar jag inte hur man gjorde det. Men jag var så inställd på att jobba så att jag försökte liksom ta alla pass och sånt där som möjligt. Så att de första, jag tror 2-3 åren så liksom allt bara gick så fort. Att man liksom bara jobbade och bara liksom slet och gjorde de här 100 åren. För att jag tror Stockholm är en stad som det är svårt för någon som flyttar hit, så tror jag det kan vara väldigt svårt att finna sin plats. Och finner man inte sin plats så tror jag inte det är så jätteroligt att vara här.
Nej, jag förstår inte.
Hur ska man säga, det är en kallare stad om man kan säga så. Folk frågar inte alltid hur du mår.
Nej.
Och det gäller att omge sig med personer som bryr sig om det. Och det är lätt hänt att man omger sig med personer som inte gör det, men verkar som att de gör det. Så för mig så var det inte några problem, eftersom mitt enda mål när jag flyttade upp hit var att jobba. Och jag hade liksom ett så tydligt mål, vilket var att liksom ta mig in och jobba på och få anställning. Och allt kretsade kring jobb. Så att när jag väl flyttade upp hit så var det inte så konstigt. Liksom. Och det tog kanske 5 år tror jag innan jag liksom började njuta av att bo här. Och verkligen så här uppskatta att man kunde gå på konserter, man kunde gå på fotboll. Man kunde, det är vackert, det är otroligt vackert här på sommaren. Det är det ju överallt i Sverige visserligen, men väldigt fint och man kan hitta på saker. Och så för mig var det liksom, nu var jag svårt att se mig själv bo någon annanstans i Sverige än Stockholm. Sen kanske det förändras om man får barn och så vidare, men just nu trivs jag väldigt bra med mitt liv. Och det känns som att många av de där grejerna har fallit på plats som man ville skulle falla på plats när man flyttade upp hit.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Så på det sättet är det ju en fantastisk plats att vara på. Men jag kan förstå folk som flyttar upp hit och känner att man inte hittar sin plats eller liksom sådär. Men det gäller ju som sagt omge sig med personer som bryr sig om dig och hitta folk som man bryr sig om.
Vad härligt. Vad glad jag blir.
Mm.
Och du frågade om, eller du sa att man brukar inte fråga hur man mår. Det brukar vara min absolut första fråga, men nu skulle jag ju briljera och säga det på persiska.
Ja.
Så att jag kom av mig i manuset. Det brukar alltid vara, hur mår du idag och var befinner du dig just nu? Så vi kan väl ta det nu.
Jag mår fantastiskt. Har precis kommit tillbaka från semestern. Jag har varit inne på jobbet här i 2 timmar. Så jag är tillbaka liksom på jobbet.
Går rakt in och poddar med mig, det älskar
jag. Ja, exakt. Bästa starten som man kan tänka sig. Va? Nej, men alltså på livsplanet så är jag ju på jättebra plats.
Berätta mer, eller något du inte vill avslöja?
Nej, det finns inte så mycket att avslöja förutom att det är svårt. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är ju när man har satt upp mål i livet och nått rätt många av dem, så är det svårt också att inte uppskatta vad man är i livet om jag tittar på vad jag har varit.
Ja.
Ibland är det väldigt nyttigt att titta tillbaka och tänka vad man var för 10 år sedan kanske. Just den där soffan jag pratade om i 18 kvadrat.
Det är inget du längtar tillbaka till.
Nej, men samtidigt var det ju, återigen, det är ju den resan som har gjort den till man är. Och jag tror att det är de sakerna som gör att man uppskattar var man är. Idag kan jag ju tycka att det är... Jag har ett fantastiskt jobb, jag har fantastiska vänner, jag har bra folk runt omkring mig. Det är svårt att tycka annat än att livet är fantastiskt, tycker jag. Alltså, det vore nästan oförskämt att säga att nej, men det här kunde vara... Sen har jag ju precis samma problem som alla andra i livet, vardagliga problem. Det är ju... Räkningar ska betalas och tvätten ska tvättas och de bitarna. Så det är ju ingen som gör det åt en. Men jag vet också hur jag har mått en gång i tiden när man var vilsen och som vi pratade om. Och de bitarna när man kanske, framtiden är lite suddig och man inte vet vad livet är på väg. Nu känns det som att det är på väg åt rätt håll. Sen gäller det att njuta av resan. Och det är det jag försöker göra nu. Liksom, att njuta av dagarna som är nu. Liksom.
Men om du har uppnått många mål, säger du. Har du några sådana där nya supermål som du vill uppnå? Typ?
Nej, men det är väl alltså rent... om jag tar på... om jag börjar med yrkesmässiga mål så är det ju klart att det finns ju, nu har jag ju varit iväg på mästerskap precis i sommar.
Det var då jag började jaga dig.
Ja, exakt. Mm. Då var det EM. Damerna spelade ju fotbolls-EM i England. Nu väntar VM i Qatar. Det skulle vara fantastiskt roligt att åka på. Och därefter så liksom hoppas man ju på att ta nya steg. Och nu har jag fått testa på att vara med både Efter Fem och Nyhetsmorgon. Och det är också sån där grej som ger en blodad tand som man skulle göra mer av. Sen så förstår jag ju, det är ju, folk måste ju veta också att det är otroligt många som vill göra det jobbet. Och jag förstår konkurrensen och sådär. Så det är bara, men utmaningar är ju det jag gillar. Så det hoppas man ju på att göra mer av. Sen på det personliga planet, alltså jag är 36 snart, så nu jag är inte någon åldersnoja verkligen, men det är klart att man tänker lite framåt, och det vore trevligt då, och man börjar tänka mer på familjen än vad man kanske gjorde för 10 år sedan. Så det hade väl varit roligt, och det känns som att man är på en plats i livet där man kanske ha bättre förutsättningar att skapa någonting sånt där. Så det är väl nästa mål man har på det personliga planet. Sådär.
Och det är spännande. Väl
de två. Ja, får vi se hur det går. Kanske vi hörs om 10 år igen.
Let me know how it goes. Du sitter ju i fyran i ett litet bås där, ser jag. Med grymt ljud, det är jag väldigt tacksam för. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? När ringer klockan?
Alltså den ringer, ska jag vara helt ärlig, så ringde den. Alltså du menar på telefonen för att gå upp?
Ja.
Ja, men det är lite olika, för att det är det som är kruxet med det här jobbet. Man har ju väldigt olika tider. Ibland så ska man vakna 3 på natten.
Ja, det är en sån där morgon, jag undrar. Hur ser den ut?
Ja, den är ju, då vaknar jag, då ringer jag klockan 3 på natten. Eller på morgonen, hur man vill se det. Och så åker man in och så är man inne 04.
När du sa förlåt, när man åker in, då tänkte jag så här, och så säger man ju när man åker ambulans till akuten.
Man är ju halvt.
Då åker man in, förlåt. Ja,
då sätter man sig i taxi kan man säga då. Och så åker man till jobbet och så är man här kanske 04. Och sen så den perioden då när man kommer in, då börjar man ju titta vad har hänt under natten. Vad är det för nyheter? Vad har skett? Och så börjar man liksom läsa in sig på det, lära sig mer, få liksom kött på benen. Och helt plötsligt så, ja, man tar ju en och annan kopp kaffe också. Det ska ju tilläggas. Då konsumerar man väldigt mycket kaffe vid den tiden. Och sen så ungefär vid 5:30 där någon gång så går man ner, käkar frukost. Sen är det bara raka vägen in till sminket, byta om. Slänga på sig någon kostym, sminka sig, och sen är det klockan 6 och då går man upp och gör det där sista grejerna innan det är dags, och sen så drar programmet igång, och då, alltså, det är ju en pirrig känsla man har alltid inför programstart. Det spelar nästan ingen roll vilket program man är med i. Det är alltid någon pirrig känsla
varje gång.
Ja, men det brukar vara det, för att det är ju olika, en dag är aldrig lik den andra liksom, eftersom det är nyheter vi jobbar med, så, och teknik man jobbar med, och då vet man själv också att ibland kan en kamera inte vakna, eller ljudet kanske inte är igång, eller det ena, det är många andra grejer, och man är oftast också lämnar själv på en öde ö, för att tittaren ser bara dig. Funkar inte ljudet, så det är ju så många människor bakom ett program som det ska funka med. Men det är du som syns, det är du som hörs, det är du som liksom står nästan ansvarig för allting. Så då är det alltid en pirrig känsla, men den brukar oftast försvinna. Och sen så brukar allt, det går i rasande tempo. Helt plötsligt så är programmet slut, och det kan vara allt ifrån om man gör en sportsändning på 8 minuter eller Nyhetsmorgon som är 3-4 timmar och liksom Det går väldigt fort och man försöker liksom bara någonstans hänga med i tempot liksom. Och sen helt plötsligt är arbetsdagen slut och då är man ganska trött efter.
Men skriver du allt manus själv? Vi gör all research själv? Är du liksom on your own där på morgonen?
Nej, utan i Nyhetsmorgon så det är ju ett helt maskineri. Så där har vi researchers och annat som hjälper till med saker och ting. Sporten är vi ju mindre folk. Där är det oftast en själv som gör all research och läser på. Och sen så har man ju hjälp av reporter och redigerare som hjälper till också med inslag och lite annat. Och någon redaktör som ser till så att sändningen blir som den är tänkt. Så det är lite olika beroende på vilka program man är i och sådär. Så det är också en vanlig sak. Ibland gillar man ju att ha mer kontroll över saker och ting. Ibland så är det skönt att släppa kontrollen och låta
säg vad jag ska göra bara.
Ja, exakt. Säg vad jag ska göra.
Lite sminktack och säg vad jag ska göra. Förlåt.
Nej, så det är olika. Men det är också det som gör det här jobbet så otroligt roligt och spännande. Det är att det är så olika från olika program, olika dag, olika liksom. Vad händelseutveckling, liksom nyhetshändelser.
Är det någon sån här intervju som har satt djupa spår som du minns?
Ja, djupa spår vet jag inte. Alltså
spår, både positivt och negativt.
Nej, men jag vet alltså, en intervju som jag liksom, som man har på bucketlisten när man jobbar med sport, det är väl såklart Zlatan Ibrahimovic. Den är ju...
Men den har du inte gjort än?
Det har jag.
Du har det nu.
Ja, jag gjorde den i slutet av förra säsongen när Milan vann Serie A-guld. Den blev ju väldigt... jag tror att vi intervjun var på 4 minuter och jag tror han tittade mig i ögonen i 4 sekunder. men det var... Jag tycker ju det är en otroligt spännande person. Fantastisk fotbollsspelare. Och folk tycker ju saker om honom.
Ja.
Alltså det finns ingen som är, jag har ingen åsikt. Och det där tycker jag är fascinerande, just att det finns människor som har den effekten på människor. Just att så här, det är ingen som går under radarn. Så det var verkligen en sån där som man så här, okej, nu är den gjord.
Check.
Sen vet jag inte hur kvaliteten var liksom på intervjun. Han var väl inte jättesugen på att göra den. Jag stod i en timme och väntade på att han skulle komma ut. Men tack och lov så ställde han upp och det var jag glad för.
Mm, vad skönt. Mm. Och vilken är roligaste sporten att bevaka?
Jag tycker ju fotboll. Jag har alltid älskat fotboll så mycket. Så fotboll är helt klart den, och den är ju så global och där är också, den berör ju så många. Det är ju bara, jag vet att ibland så träffar man folk som säger, ja, men sport, vad är det som gör sport så roligt? Jo, men det är ju just det där att det berör så många människor. Det är så, du har känslor på båda sidan spektrat liksom. Du kan ha ett straffavgörande och så har du ena sidan som har glädjetårar för att de har vunnit. Å andra sidan är det tårar av liksom sorg och misär. Och att det är i samma stund. Och det är få grejer som är så, tycker jag. Att det kan vara så många känslor i ett och samma ögonblick. Och det kan vara, det påverkar så många människor.
Mm. Mm.
Och det är väldigt häftigt.
Mm. Men du reser ju en hel del i jobbet.
Mm.
Och vi är på stora tävlingar och långa dagar. Har du några speciella hälsorutiner? Jag gillar ju också det där som du gillar med sport och idrott och sådär. Men har du några hälsorutiner? Så du känner att så här, du klarar av en lång dag liksom, utan att bara dricka kaffe och ja, du vet.
Nej, alltså problemet här har man ju också ett problem med det här yrket. Speciellt om jag tar EM nu i somras som ett exempel. Det är ju, man får ju passa på att äta när man får chansen. Man får passa på att dricka när man får chansen. Alltså det är ju väldigt långa dagar. Det kan vara allt ifrån att vi startar dagen, gå upp 8 var det typ kanske. Och sen så ska man iväg, käka frukost, och sen så iväg till svenska basen, titta på en träning, vara där, göra intervjuer och sen så tillbaka, göra jobb till sportsändningarna, göra jobb till evenemangssändningarna och sen är det någon match och så helt plötsligt är klockan 8 på kvällen. Och så har du insett att oj, jag har ju knappt ätit någonting liksom däremellan. Så det oftast på mästerskap brukar det vara otroligt dåliga rutiner. Utan då är det mer en överlevnadsinstinkt som går igång hos en. Att man bara ser till att överleva dagarna. Liksom. Men nu när man kommer tillbaka. Alltså, allt hänger ju på hur man jobbar. Alltså, och få in rutiner. Nu har jag varit otroligt dålig på att träna nu under sommaren. Men sen så hoppas man ju på att man kommer tillbaka i rutinerna där. Som idag till exempel, då börjar jag jobba 15. Jobba till 23.30.
Mm.
Så antingen får
kanske
man
inte ut på en löprunda 23.30.
Nej, precis. Men då antingen får man in i rutinerna att man tränar efter jobbet. Alltså 23.30, går ner till gymmet. Som vi har ett gym här på jobbet. Att man tränar där och sen så har man fått det gjort. Och sen så går man hem och lägger sig. Och så får man sova lite längre dagen efter.
Liksom. Men orkar du det? Orkar du gå ner 23.30 fullt
sminkad? Man får ju sminka av sig och sånt där. Och det är ju också verkligen så här. Man får bestämma sig att så är det. Eller så får man göra att man tränar innan jobbet. Och då kommer man kanske in 11 och så tränar man och så ser man till att få i sig något käk innan man börjar jobba. Men det är ju oftast att man märker ju också en jätteskillnad på de gångerna när man har tränat eller är i träningsrutinerna när man jobbar. Man är ju mycket piggare och gladare och allting sånt där.
Och nu är du tydligen både glowig och glad så du får väl
jo, men det där är semesterglowen. Ja, det där är semesterglowen. Det där är inte träningsglowet direkt. Nej, förhoppningsvis så hittar man tillbaka till träningen snart.
Och den träningen, vad består den av?
Jag har faktiskt en kompis som la upp ett träningsschema där jag kör ben på måndagar. Och sen så är det, nu var det så länge sedan jag körde så jag ska se om jag kommer ihåg här. Att det var rygg och biceps på tisdag, bröst, triceps på onsdag, axlar, mage torsdag, löp fredag, lördag får man välja själv vad man vill göra, söndag vila.
Så gym och löpning?
Ja, och löpning. Men jag har alltid haft... Jag har svårt att, och det var ett problem också när jag spelar handboll. Jag har alltid haft svårt att lägga på mig kilo när jag tränar. Utan det liksom rinner av mig snarare. Mm. Vilket inte jättemånga kanske tycker är bra att höra att jag har jättelätt att gå ner i vikt.
Men ja, vissa har det problemet.
Ja, men när jag spelar handboll då var ju det ett problem. För då vägde man ju som ett löv och då flög man också iväg när någon 90 kilos BC kom i 100 kilometer och liksom körde över den. Idag kanske det är mer tacksamt att man går ner mycket lättare eller har svårt att lägga på sig de kilorna.
Mm.
För jag äter väldigt mycket skräpmat, gör jag.
Gör det?
Ja, men jag har försökt lugna ner mig. Nu för tiden är det mycket mer ris istället för pommes och sådär.
Mm-hmm. Så. Jag behöver skriva det i mina anteckningar. Äter mycket skräpmat. Men du, om du inte går upp klockan 3 på morgonen, som idag till exempel.
Mm.
Nu är det första dagen, men som en vanlig dag, typ om en månad framåt. En vanlig dag när du börjar jobba 3. Hur ser, alltså för jag är lite nördig med att ställa samma så här morgonrutinfråga till alla gäster. Mm. Hur ser dina normala morgonrutiner ut?
Jag sover ut ordentligt, försöker jag. Så att man liksom är verkligen pigg. För att oftast när man slutar sent så det tar tid att varva ner. Så jag somnar kanske vid 2-3 snarare. Mm. Och sen så skulle jag nog kanske gå upp kanske vid 11-12. Och förhoppningsvis då, om jag har kommit in i träningsrutinerna, så tar jag liksom, har jag redan packat min väska kvällen
bra
innan.
Bra trick.
Ja, så jag liksom behöver bara gå upp. Ta väskan, ta mig till jobbet, tränar och sen så har jag en timme innan vi liksom har våra uppstartsmöte för dagen. Då ser jag till att liksom äta och få i mig mat ordentligt och sen så börjar man jobba och sen så där någonstans så blir det oftast att man beställer något till jobbet för att käka under kvällen och sen så jobbar man in mot sändningarna liksom som är 19 och 22. Och därefter så blir det samma rutiner att man går hem, varvar ner och sen så...
Repeat.
Ja, exakt. roligare än så är det inte.
Ja, det låter ju väldigt exotiskt att vara sportjournalist i rutan.
Ja, det är fantastiskt roligt. Ja, om man funderar på det så säger jag kör. Kör. Du kommer inte ångra dig.
Jag är helt... det låter ju jättetöntigt. Men jag är ju helt hög när jag har varit inne och pratat träning och hälsa några minuter i Nyhetsmorgon. Alltså jag tycker det är så roligt.
Ja, det är, jag tror att det där är också två... Det finns två sidor av det där myntet. Vissa, för de som inte vet, så liksom... Det är ju väldigt många kameror. Det är väldigt mycket ljus. Det är väldigt, alltså vissa kan ju när de kommer in i den där studion bli så här lite... Att man blir... Oj, man blir nästan lite chockad och så blir man liksom... Vet inte vad man ska göra. Andra får ju liksom ett rus och snarare liksom går igång på det och verkligen sådär. Och efteråt så det är något speciellt när man just live-sändningar, live-grejer är väldigt häftigt. Jag brukar jämföra med jag som är idrottare. Det är för mig det närmaste jag kommer till idrott, just att en live-sändning är som att spela match. Det är... Du får samma adrenalin och du har, alltså gör du ett misstag, som om du skulle missa ett skott eller vad du nu skulle göra på en match, du får inte tillbaka det. Du får inte tillbaka det skottet, utan då har du missat det skottet. Mm. Då har det hänt. Du får aldrig liksom, då har du nästa match, nästa livesändning på dig att reparera eller vad det nu skulle vara, eller liksom du får en ny chans och på det sättet. Och det är riktigt cool känsla, just det där att det inför varje livesändning så är det som att spela match. Du vet att så här, nu om 30 sekunder så drar det igång och då har du en viss tid på dig och då ska du veta vad du ska göra. Och gör du inte det, ja, då kommer du säkert få något mail där någon tycker att du inte löste det där.
Då är de snabba på Instagram.
Ja, det där är också just rolig grej, att jag brukar säga att när man inte får höra någonting, alltså att någon inte har skrivit något till det eller inte har, då har det gått bra.
Då
är det ett väldigt gott tecken. För oftast brukar folk skriva till en när man har gjort någon mindre lyckad sändning och då får man höra det väldigt snabbt. Så folk tittar oftast, de är alerta. Och det är roligt att få höra vad folk tycker. Sen vissa mejl går inte att svara på om de bara tycker att du är sämst i hela världen. Andra kan tycka hur tänkte ni, och så kan man ha en konkret diskussion kring saker och ting. Och det där tycker jag är kul, att ha just den interaktionen med tittare. För det är ju för dem man gör det.
Mm, mm.
Och det är ju de som vet vad de tycker och sådär. Det är ju väldigt subjektivt jobbet. Någon kanske tycker att det är bra och någon annan tycker att det är mindre bra. Vi har liksom inga mätverktyg för vad som är en bra insats under en sändning. Utan smaken är som baken. Vissa tycker att du är jättebra och vissa tycker att du inte är bra.
Och så länge du går in och känner att du har gjort en bra match.
Ja, och det gäller, alltså det är också en sån där grej att man för att inte få några höga dalar och toppar. Liksom. Bara för att någon tycker att du har gjort det bra så behöver du inte gå och trycka ut bröstet och tycka att du är världens bästa person. Lika lite som att om någon tycker att du har gjort en mindre bra insats så behöver du inte gräva ner och tycka att du är världens sämsta. Så det där är också en del av det, att hantera just pressen utifrån, eller vad man ska kalla att folk ska tycka saker och ting. Det är ju svårt att göra det här jobbet om man har svårt med att folk tycker saker och ting om ditt jobb. Jag tycker att
då blir det jättejobbigt.
Ja, då kan det snarare bli en börda. Jag tycker oftast det är kul att höra vad folk tycker och tänker. Mm. Har inga problem med det.
Ja, jag tycker det är grym i alla fall.
Tack ska du ha, det är glädjande att höra.
Såklart. Och nu när du är så glowig också.
Ja, synd att folk inte kan se det, va?
Ja, men då får vi se i ruta. Det är ju för sig, det här är ju inte direkt. Vad heter det, en sista här. Är det någonting i dina hälsorutiner som du skulle vilja förändra?
Jag skulle nog vilja att jag liksom kommer... Ja, men som jag sa, jag skulle vilja komma tillbaka in i den här träningsperioden där man tränar och där man mår bättre och liksom jobba med sig själv lite sådär rent. För som sagt, det går väldiga perioder just att typ som nu har det varit 3 månader där det har varit bara skräpmat och annat. Och liksom.
Vi ska snacka lite när vi har tryckt på stopp här, hör jag.
Ja, det låter som
att jag är dessutom farligt nära där du sitter nu. Jag bor ju typ krypavstånd från...
Oj, kommer du sätta mig i hårdträning då?
Du drar i örat.
Bootcamp, ja.
Du ska få 5 ofullständiga meningar. Om jag fick gå tillbaka till att bli elitidrottare igen skulle jag vilja bli...
Fotbollsproffs.
Mm, vilket lag?
Milan.
Det här har jag i öronen när jag åker till jobbet 3 på morgonen för att hålla mig vaken.
Musik är det, och där är det väldigt blandat. Ibland tycker jag det är skönt med lite lugnare musik. Och ibland så är det nästan liksom riktigt hetsig musik bara för att man ska vakna till liv och liksom peppa igång sig själv.
Härligt. För mig är det viktigt att jag
mår bra och att andra runt mig mår bra.
Fint. En gång i direktsändning hände det att jag
blev överrumplad av danska fans.
Ja, men vänta lite, det var det jag såg när jag gjorde en research på dig, så såg man bara dig som en liten prick med din mikrofon någonstans i...
Ja, det var med italienska fansen.
Alltså var det det var
ja,
kanske?
Ja, det var samma sommar. Det var 2 somrar sedan där. Ja, det har folk haft väldigt roligt. Men det var också väldigt roligt. Så i efterhand så kan jag skratta väldigt gott om det. Men de fansen tog över showen, så kan man säga.
Alltså det var ju roligt.
Väldigt roligt.
Väldigt roligt. När jag lagar min iranska paradrätt blir det oftast...
Jag önskar att jag kunde säga gourmet sabzi.
Vad är det nu då?
Det är ju en gryta med massa liksom grönt. Vad ska man kalla det? Jag vet inte själv hur man...
Är det grönsaksgryta eller är det med kyckling?
Ja, exakt. Nej, det är egentligen... Jag äter inte längre rött kött, ska jag säga. Så egentligen är det ju med kött i den där. Men det finns en restaurang här i Stockholm som gör den fast med halloumi. Vilket egentligen skulle gå emot alla liksom
iranier. Det är som en indisk touch.
Ja, men lite åt det hållet. Det är fantastiskt gott, tycker jag.
Sen är
ju chola kebab är ju så här, kebabspett med saffransris. Som sagt, det är ju... Jag äter inte kött längre, men det finns ju några få grejer jag saknar med att äta det, som till exempel det där fantastiska.
Gillar du det här persiska riset, tadik, när man gör så?
Ja, magiskt.
Alltså det är så gott. Nej, nu börjar jag bli hungrig.
Ja, nu gör du att jag blir hungrig också.
Nu måste du byta ämne. Nu ska du få vila, nu ska jag avrunda här med några av mina ord i dagens ämne. Ibland under mina många år som journalist har jag flera gånger tänkt att jag skulle byta inriktning till sportjournalist. Men nu glädjer jag mig åt att intervjua en sportjournalist istället. Jag håller mig ändå kvar inom ramen av fysisk aktivitet. Och jag vet i 17 hur bra jag hade blivit på att bevaka ishockey, skidor eller skridskor till exempel. Jag hade förmodligen frusit ihjäl på läktaren. Kanske hade det funkat bättre med Wimbledon eller Australian Open eller golf på någon varm och härlig plats. Men jag har ändå hunnit med några frilansjobb som sportjournalist. Jag minns en gång när jag bevakade multisport-VM på Nya Zeeland. 10 dagar bland berg, stränder, coola skogar, forsar, vattenfall och fantastiska landskap. Och så vackert land och fina människor dit jag gärna återvänder. Det var en underbar upplevelse. Jag minns också ett annat multisport-VM i Nordnorge som gick över svenska gränsen. Och vid de helt magiska bergen, de 7 systrarna, eller på norska, de 7 systrarna. Det var precis lika vackert och inte helt olikt Nya Zeeland faktiskt. Det här med att ha ett annorlunda namn och en annan bakgrund har inte påverkat mig så värst mycket. Annat än när jag sökte mitt första riktiga jobb som journalist på Aftonbladet. Det var i samma veva som jag la till min mammas svenska namn och därmed fick ett dubbelnamn. Det var rätt beslut där och då för 25 år sedan. Nu hade jag nog struntat värre i det. Men när jag 15 år senare publicerade min första bok kom namnfrågan upp igen från förlaget. Det skulle bli för struligt för bokhandlaren att placera min bok på hyllan. Skulle det bli R under Rågby eller D under Javidi? Och det var dessutom efter 15 års krångel av dubbelnamn. Det är ingen höjdare. Numer heter jag bara Shirin Yavidi, förutom i passet jag heter Shirin Rogby Yavidi. Ja just det, sen var det där uppropet första dagen på gymnasiet och min lärare berömde mig för att jag pratade så bra svenska och jag inte riktigt förstod vad han menade. Jag är ju född och uppvuxen här. Det får sätta stopp för dagens samtal. Ett fantastiskt samtal, Ali. Var hittar vi dig? Var hittar lyssnarna dig i sociala medier eller på Instagram om vi vill följa din resa?
På Instagram Ali17resa. Och där hittar ni mig. Och då bara höra av sig om ni tycker att jag är bra eller dålig.
Vad bra. Eller om du glowar.
Ja, eller om inte glow.
Du, tusen tack Ali. Tusen tack alla fina lyssnare och min fina sponsor Great Earth. Spana gärna in deras hemsida och instasida med samma namn greatearth.se. In och följ Ali på Ali17resa. Följ mig på Shape by Shirin och glöm inte att prenumerera podden så du inte missar ett enda samtal. Vi tar med oss Alis bästa råd för idag. Följ ditt hjärta. Tills vi ses nästa gång. Ha en grym fortsättning på dagen. Puss och kram. Hej då, Ali.
Hej då.